En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till vår frågepodd om svensk inrikespolitik som vi tycker så mycket om att göra. Och vi är som vanligt jag, Olivia Svensson, och Aftonbladets inrikespolitiska kommentator My Råväder. Kvinnan med den längsta titeln i stan, hej.
Tillsammans med mitt namn, jättemånga bokstäver.
Det blir ju det.
Ja.
Det är ju onekligen speciella tider som råder med ett eventuellt annalkande handelskrig med USA och en allt mer oberäknande Donald Trump. Regeringen har sannoliken saker att mötas om och fundera på i dessa dagar, men du och jag, vi ska prata inrikespolitik idag. Alla kan inte bara tala om Trump hela tiden.
Vi försöker finna glädjen i det lilla.
Precis så. I det lilla menar vi då Centerpartiet, när vi kommer till det. För hur märklig världen än kan te sig utanför våra fönster och i våra tv-apparater och mobiler, så stegar vi ju närmare ett riksdagsval för varje timme som går. Det kan i alla fall inte Donald Trump ändra på, tror vi. Vi pratade i vårt förra avsnitt av En runda till som kom i torsdags om att valrörelsen har dragit igång, My. Du sa att det är tidigt. Och då undrar jag, när ska en valrörelse dra igång egentligen? Och vad menar man med att en valrörelse har dragit igång? Vad är det vi syftar på?
Det är att man, dels att de kanske säger att det är valrörelse, men också att man är ute och kampanjar, att man liksom, jag höll på att säga piskar igång, men det är absolut inte det jag vill säga. Jag vill egentligen säga att man engagerar sina medlemmar att gå ut och kampanja, att vi ser att det kommer utspel, att man börjar fundera över vad man vill göra när man, om man skulle hamna i regeringsställning. Och det brukar ju dra igång på vårkanten, sådär. Och sen så brukar det ju vara intensiv kampanj från början av augusti till valet då, som är någon gång i början, mitten av september. Men jag tänker, vi bara omfamnar det här nu då. Vi bara omfamnar att det är igång redan.
Absolut. Och med tanke på hur många partier som ligger väldigt pyrt till i procenttalen, så kanske det verkligen är dags att börja sparka igång någonting ändå.
De behöver tid att klättra.
De behöver så mycket tid att klättra. Frågan är hur många månader som krävs.
Frågan är om det handlar om tid eller någonting annat.
Det är det vi inte vet.
Återkomma till det här,
det får vi verkligen återkomma till. När i tiden börjar folk som inte är politiker bry sig om ett val egentligen?
Det har ju varit något av en regel att människor bestämmer sig ganska sent på vilket parti de ska rösta på. Sen så kan de säkert engagera sig före det. Och då är det liksom att sista veckan är den avgörande veckan. Nu har vi ju sett att förtidsröstningen har varit ganska hög och slagit rekord de senaste åren. Jag tror att människor är mer vana vid till exempel att man kan göra saker digitalt. Man är van vid att man kan göra det när det passar och inte bara när man ska. Så jag tror att det är lite skift i hur man ser på även då ett val.
Alltså att alla kan inte vara som du och jag som klär upp oss i högtidskläder och dricker champagne och går och röstar och sånt.
Jag tycker att man måste dricka minst ett glas champagne på en
kanske
valdag.
Kanske efter i för sig, så man inte gör något dumt.
Man kan dricka ett alkoholfritt glas bubbel på dagen. Det gjorde jag förra valdagen faktiskt.
Ja,
det var en ganska trevlig början på en lång valnatt.
Mm-hmm. Bra tänkt. Ja, precis. Vi ska ju jobba också, får man ju tänka på. Men låt oss raskt hoppa in i veckans brev som handlar om Centerpartiet. Hej! Inför valet 2022 stöttade Centerpartiet till slut Magdalena Andersson, och opinionsmätningar visar att många av deras väljare idag lutar mer åt vänster än åt höger. Samtidigt beskriver partiledningen fortfarande Centern som ett borgerligt parti. Övriga borgerliga partier har gått långt högerut och samarbetar med SD, som ju inte är ett borgerligt parti, någonting som Centerpartiet säger sig aldrig kunna göra. Men om Centerpartiet samtidigt tvekar inför att samarbeta med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, hur ska då en socialdemokratisk regering kunna bildas? Riskerar inte se att hamna helt utan hemvist och svika sina väljare? I våra nordiska grannländer fungerar blocköverskridande samarbeten. Varför skulle det vara så svårt just i Sverige? Hälsningar från Carl. Ja, My, det här är ju en populär fråga. Hur en socialdemokratisk regering ska kunna bildas? Alla, inklusive de 8 riksdagspartierna själva, ser förstås svårigheterna. Det som Carl vill veta är om Centern riskerar att hamna helt utan hemvist och därmed svika sina väljare. Och som jag tolkar det menar han då om de alltså går med på att bilda regering med vänstersidan. Du tolkar det likadant, eller?
Mm.
Vad säger du om det då?
Det stora problemet för Centerpartiet är Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har de ju egentligen inga större problem med. Miljöpartiet tänker de nog inte så mycket på. och det är ju för att det finns ju ett otroligt stort ideologiskt glapp mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Alltså Grand Canyon stort skulle jag beskriva det som. De ser ju nästan olika på allting förutom just att de båda nog ändå skulle tänka sig sitta i en S-ledd regering. Mm. Det är väl det enda sättet de möts. Och att de har ett väldigt starkt motstånd mot SD. För Vänsterpartiet spelar det ju ingen roll, för att det är ju inte liksom ens ett alternativ att samarbeta med Sverigedemokraterna. Men för Centerpartiet är det här ju en existentiell fråga.
Skulle du kategorisera Centerpartiet som ett borgerligt parti 2026?
Absolut. Alltså det är ju ett parti som driver klassiska borgerliga frågor. Sänkta skatter, sänkta arbetsgivaravgifter. De vill till exempel fortfarande inte strama åt privata företag i välfärden som i skolan. Det är ju de ju nästan unika med nu även i den liksom liberala falangen av partierna i riksdagen. Ja, men, och det enda stället som de är mest snuddar vänstersidan är ju egentligen det här SD-motståndet. Och de fortfarande har någon slags ambition om en grön omställning. Det verkar ju också, det har ju också blivit lite unikt när det kommer till borgerliga partier i den svenska politiken. Så ja, de är liksom som ett fristående borgerligt parti nu, just nu.
En egen satellit som vi brukar säga.
Precis.
Och var på skalan då, vänster, höger, skulle du säga att den här nya partiledaren då, Elisabeth Hanringqvist, befinner sig? Är det någon skillnad med henne vid rodret gentemot de partiledare vi har sett komma och gå senaste året? Då får det ju bli senaste åren.
Egentligen är väl en stor skillnad mot Muharrem Demirok, som ju var mer socialliberal i det han liksom kommunicerade och de frågor han ville satsa på, framförallt då i skolan. Och att han också var en liksom tydligt öppen för det här samarbetet med Socialdemokraterna. Det finns ju en mycket större ängslan nu inom Centerpartiet i det här samarbetet vänsterut. Det kan ju också bero på att vi närmar oss det här valet som kommer att vara avgörande då, för att om de måste ta det här steget eller inte. Men Elisabeth Hanringqvist är ju en klassisk högerpolitiker och har varit liksom högerfalang även inom Centerpartiet. Men alltså med det sagt får man väl ändå säga, för att nu sa jag det med det sagt, vilket jag hatar att säga eftersom Magdalena Andersson säger det hela tiden och stör mig på det varje gång hon säger det. Med den informationen så är det inte helt avgörande i Centerpartiet var en partiledare står. För att det är inte lika toppstyrt som andra partier. Det finns ju en mycket mer så här känsla av att partiet gemensamt tar beslut och att partiledaren är någon slags kärl. Och sen så kan det ju kärlet kännas mer eller mindre viktigt, som Annie Lööf, att liksom ta över allt. Men det är ändå lite mindre toppstyrt.
Men de här ordvalen då, helt utan hemvist, svika sina väljare, var är risken störst beroende på vilket beslut de kommer att fatta?
Det är ju att vara helt utan hemvist, som de ju är nu. Och man kan ju beskriva det på olika sätt. Man kan beskriva det som de själva gör, att de är öppna att samarbeta med alla. Eller ska man beskriva det som Carl gör, de är helt utan hemvist.
Mm.
Och därmed också helt utan politiskt inflytande. Och sen att svika sina väljare, alltså Centerpartiet är ju ett ganska rikt parti. Och varför det är viktigt i den här frågan är att de har råd att göra jättemycket mätningar. Det har inte alla partier råd att göra. Även om de har stramat åt sin budget så mäter de ju fortfarande på höger och högt och lågt och här som åt väsen. Och de vet ju också att deras väljare efter förra valet gick mer åt liksom vänsterut i mitten. Alltså de har ju inte blivit röda väljare. Men de gillar Magdalena Andersson och de ogillar Sverigedemokraterna och de är mycket mer vänligt inställda till ett samarbete vänsterut.
Men om Vänsterpartiet på något sätt skulle bli inblandad i en regering där Centerpartiet ingår, hur skulle Centerpartiets väljare reagera då? Vad tycker de om det?
De skulle reagera svagare än om de skulle börja samarbeta med någon som har med Sverigedemokraterna att göra.
Ja.
De skulle ju kanske inte bli jättenöjda om det drevs igenom en massa vänsterpolitik som ju centerväljarna inte gillar, om man liksom skulle gå för mycket åt vänster. Samtidigt så tror jag att vi pratar alldeles för lite egentligen om svekdebatten inom Vänsterpartiet, vad som skulle hända. För att vänsterväljarna är ju också tydligt ideologiska. Och om de skulle börja samarbeta med S, C och MP, som igen, MP kanske inte har jättestort inflytande här, men liksom Centerpartiet och Socialdemokraterna, de möts ändå på ganska många punkter och de trivs ihop. Alltså det är inte oviktigt att man känner att man förstår varandra, man är folkrörelseparti och det finns liksom en gemensam förståelse för hur man bedriver politik och driver ett parti. Och i Vänsterpartiet så skulle man ju behöva kompromissa om väldigt mycket. Det skulle ju vara en, skulle jag säga, en övervägande liberal politik i ett sånt samarbete som skulle bli en svekdebatt inom vänstern, tror jag. För att där finns ju väldigt starka högljudda ideal och de skulle inte tillgodoses i en sån här samarbete. Så jag tycker att vänstern kommer ganska billigt undan när man pratar om vilka partier kommer ha en svekdebatt om man går in i en regering. Så att, ja, om det skulle vara i Centerpartiet, jag tror att Centerpartiet skulle få igenom ganska mycket av sin politik och att man skulle kunna stävja sånt missnöje med det.
Carl undrar också över det här med blocköverskridande samarbeten. I våra nordiska grannländer funkar det, skriver han. Jag kan väl tillägga med varierande kvalitet, men i alla fall.
Får man verkligen tillägga.
Ja. Så varför skulle det vara så svårt just i Sverige, undrar han. Och vad är ditt svar då, My?
För att i Sverige så har vi ett högerpopulistiskt parti, Sverigedemokraterna, som det fortfarande finns en aversion att samarbeta med. Och i de andra nordiska länderna så är de gränserna på olika nivåer, alltså de är ju redan försvunna lite att samarbeta med de här högerpopulistiska partierna. Och sen ska man också tillägga att i flera av de här partierna som är i Danmark och i Finland till exempel så har de här ju också imploderat, de här högerpopulistiska partierna. Så att det är inte riktigt samma situation i de länderna. De har inte det här stora, starka högerpopulistiska partiet som Sverigedemokraterna ju är i Sverige, eftersom det är Sveriges andra största parti. Det betyder också att de får väldigt stort inflytande om de går in i olika typer av samarbeten som vi har sett med tidigare samarbetet till exempel. Så att jag tror att det är ju en stor skillnad. Sen så finns det också i Sverige en ganska strikt blockuppdelning fortfarande. Det finns inte de här liksom samarbetena i mitten och det har ju funnits. Januariavtalet som ingicks efter 2018, det var ju ett sånt. Och det höll ju inte ens en mandatperiod. Så det är fortfarande svårt i Sverige med blockpolitiken, den är väldigt fast.
Hur skulle ens ett blocköverskridande samarbete kunna se ut efter valet 13 september om vi bara ska fantisera?
Om vi skulle vara som centerpartisterna.
Precis,
och bara
för det är väl ändå deras våta dröm.
Det är det de fantiserar om.
Skulle det vara MS och C då?
Ja, men det skulle vara som januariavtalet, ja, ungefär. Och galen är väl den personen som bara gör samma misstag om och om igen. Det skulle vara Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Och jag menar, det är ju ingen som tror på Ebba Busch när hon säger jag kanske skulle kunna samarbeta med Socialdemokraterna.
Nej, nej, nej.
Det är ju bara, vad ska man säga, en förhandlingspant i för hennes, liksom, alltså positionera sig, att hon vill positionera sig inom sitt regeringsalternativ som ju är högre ut.
Men Centerns drömregering är väl ändå en gammal allians?
Ja.
Ja.
Och det är ju otroligt.
En ny allians, fast med gamla förtecken.
Det är ju otroligt att de fortfarande drömmer om det här. Det känns ju så fruktansvärt långt bort. Och det handlar ju också om att de här partierna har förflyttat sig ideologiskt på skalor. Sen handlar det ju också om att inom Centerpartiet och inom Moderaterna finns det ganska stor friktion. Alltså Centerpartiet är så besvikna på Moderaterna för de tycker att de har blivit illa behandlade av Moderater nu i typ, hur många år är det? Jag är helt årsvill. I typ 8 år. Mm. Och Moderaterna är ju fortfarande så svikna av januariavtalet när Liberalerna och Centerpartiet lämnade alliansen. Så att ibland kan man kan ju fortfarande höra det här, vem var det egentligen som förstörde det? 8 år senare, släpp det, gå vidare.
Var inte
det
så långsint.
Det är som alla skilsmässor, det föds ändå någonting vackert och det som kommer sen.
Vi säger så, My. Vi säger så. Ja. Vi har ju fått en fråga som går in lite i det här som vi precis har talat om. Hej! Tack för ert fina program. Jag har en undran kring oppositionens oenighet och att regeringen och Sverigedemokraterna hela tiden påpekar vad oppositionen är oeniga om. Om oppositionen vill regera tillsammans borde de ta varje tillfälle att berätta vad de faktiskt är eniga om. Det borde ju finnas fler saker som förenar dem än bara önskan om regeringsmakten. Varför får vi inte höra detta? Vänlig hälsning från en undrande. Ja, My, varför får vi inte höra detta?
För att det finns ingenting annat.
Det finns inget annat.
Det finns...
Förutom då Sverigedemokraterna motståndet. Och att de vill ha regeringsmakten. Mm.
Alltså, men det, sen ska man också säga att det finns ingen starkare förening än regeringsmakten.
Nej,
den, är
den väger
starkt,
tungt.
Den väger tungt, det är ett starkt incitament. Men alltså, hade det funnits någonting de var överens om, då hade vi hört det.
Men lite små grejer här och var är de väl överens om?
Ja, men de har försökt, men det har liksom alltid blivit pushback inom de enskilda partierna. Alltså det var ju så här att det var ju till och med tjänstemän innan de här fyra partierna åt en lunch eller middag var det nog tillsammans, och det blev bråk om att man gjorde det. Centern, sossarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Mm. Det funkade inte ens
det blev bra. Nej, det funkar inte ens liksom att äta en libanesisk buffé tillsammans.
Nej.
Som jag har förstått.
Nej, det är ju sorgligt. Libanesisk buffé som är så gott också.
Som är så gott. Usch. Också. Jag tänker förstöra en sån upplevelse. Bara på tjafs. Dumt. Det finns ju saker och politiska inriktningar de skulle kunna gå ihop och förhandla fram gemensamma förslag. Det vet jag att de också tänker, men att de inte riktigt lyckas. Jag tror att det är för att de då liksom inte ens kommer till det här mötet mellan varandra, att det blir så känsligt. Men klimatet och den gröna omställningen, där tror jag att de hade kunnat komma med gemensamma förslag. Stad och land, det vill säga att man ska kunna leva gott och likvärdigt över hela landet. Där låter de olika, men egentligen handlar de om samma sak. Alltså Socialdemokraterna pratade om mer pengar till kommuner och regioner och landsbygden. Det är ju liksom samma sak. Centerpartiet tjatar ju om då att man ska kunna bo och leva på landsbygd. Det är ju egentligen samma sak. Det handlar ju om att se till att det finns att det finns liksom service och förutsättningar och skolor. Allting handlar ju om att ge mer pengar till välfärden då, fördelat över landet. Och där är ju alla partierna överens.
Ja, men då varför säger de inte det då? Nu har du ju nämnt ett par grejer som de skulle kunna liksom, kanske inte sitta med ett manifest och ha en presskonferens, men där de ändå skulle kunna säga, på vår sida är vi överens om det här. Skulle alltså, det låta för klent bara, det som är grejen?
Fast jag tror att vid det här läget skulle liksom vad som helst som en klient ändå vara någonting bättre än ingenting. Men jag tror det finns flera olika anledningar, tror jag. Jag tror att en anledning är att man sparar det. En annan anledning, för att man vill inte spränna det för tidigt nu i valrörelsen. Man vill ju göra det här typ... Alltså hade man haft många politikområden, då hade man ju börjat typ i februari.
Just det.
Och så hade man kört ut kanske ett för ett annat månad. Så man hade haft fyra goda förslag innan sommaren på saker och ting som man vill göra. Alltså saker och ting som liksom ändå betyder någonting, som en grön omställning eller liksom stad och land eller någonting med de hittar på, drar ur hatten. Och sen så tror jag också att det är det här att det är svårt med de första mötena. Alltså det är så känsligt. Hur ska de sätta sig ner och ta de här besluten? För det är ju också, så länge Centerpartiet inte tänker bestämma sig för hur deras regeringsalternativ ser ut, är det också väldigt svårt att sätta sig ner alla fyra då och liksom ha gemensamma presskonferenser.
Just det, för det skickas många signaler då.
Det skickas väldigt många signaler, och då är det så här, ja, men ska man bara ha det i en annan konstellation? Ska man bara ha det liksom Socialdemokraterna och Centerpartiet? Det hade inte varit lika känsligt.
Nej.
Men det betyder ju ändå att Centerpartiet måste ändå ta ett beslut om de vill gå ut och gemensamt säga, det här kan vi tänka oss att göra med de här partierna efter valet.
Men det jag hör från oppositionsledaren Magdalena Andersson är ofta att hon berättar vad hon har gemensamt med regeringen, särskilt då med Moderaterna. Vi vill ju ändå samma sak, Ulf Kristersson. Vi har en samsyn kring det här och så vidare. Men det hör man ju oftare än vad hon har gemensamt med sina oppositionskollegor. Det är väldigt sällan som hon säger, ja, vi och Miljöpartiet, vi har minsann det här gemensamt. Eller vi och Vänsterpartiet, det hör man henne aldrig säga. Eller...
Nej, det hör man henne,
nej, det hör man
väldigt
henne
sällan säga.
Så att då tänker man ju verkligen att här görs liksom inget jobb för att underlätta för den som vill veta hur den här sidan skulle kunna se ut efter ett val. Det gör ju i alla fall inte oppositionsledaren.
Nej, men... I svensk politik just nu så är det så mycket som hänger på en skör tråd. Dels är det parlamentariska läget väldigt, väldigt jämnt. Det kommer att hänga på kanske några 10 000 röster, vem som får en majoritet då en möjlig majoritet efter nästa val. Dels är det flera partier som måste få nya väljare, för att annars kommer de inte ens komma in i riksdagen.
Varje då ritas röst, kartan om på ett helt annat sätt.
Då ritas den om helt och hållet. Mm. Och det är så, varje väljare betyder någonting. Det betyder också att varje parti är medvetna om att de har saker som deras väljare inte gillar och som de skulle kunna tänka sig att byta och rösta på ett annat parti för. Och då vill man inte skrämma dem. Och då vill man inte skrämma dem med Vänsterpartiet, om man är centerpartist, eller egentligen socialdemokrat också. Så man vill inte skrämma dem med Sverigedemokraterna om man är liberal. Man vill liksom låtsas lite som att det inte spelar så stor roll hur man samarbetar. Och det gör ju att det blir ängsligt och otydligt. Mm. Men jag måste säga, jag måste göra en shout, jag måste säga ett stort tack till Sveriges Radio, som gjorde den här undersökningen som kom nu i dagarna, som handlade om att de hade frågat människor hur viktigt är det vem man har som sin statsministerkandidat. Alltså, bryr väljarna sig om centerpartister eller om Centerpartiet vill ha Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson. Alltså Bruce, vi tycker väljarna är viktigt att partierna berättar vem de vill samarbeta med efter valet. Och då hade 80% svarat, eller om det var mer, att det tycker de är jätteviktigt, för det betyder någonting vilket block man tillhör när man sen ska ut, liksom, föra politik.
Och har Elisabeth Hanringqvist sett den här undersökningen?
Alltså, jag är så trött på politikerna som säger så här, bara för att det är svårt för dem så säger de det här är inte viktigt. Det är ingen som bryr sig om det här. Man måste inte svara. Och jag bara, tack Sveriges Radio. Mm. För att, jo, och det märker vi också av.
Det är klart att det gör.
Vi märker också av det. Våra lyssnare tycker också att det är jätteintressant. Och det här, de här frågorna handlar också om det.
Såklart.
Så hur ska man förstå hur politiken ska se ut om man inte får reda på hur man tänker att ett regeringsalternativ ska se ut?
Nej. För så länge ett parti inte har 51% av rösterna så måste man ju veta hur ett pussel ska läggas. Det är väl helt rimligt?
Nej, och när ett parti som Liberalerna, Simona Mohamsson, säger vi önskar också att vi hade 51%. Mm. De har alltså 1,8% väljarstöd.
Det är inte riktigt i närheten.
Alltså, det är liksom inte ens en seriöst svar på en sån fråga. Nej. Vi önskar också att vi hade över 50%. Jimmie Åkesson sa också det. Jag önskar, ja, men om vi har 50% då blir jag statsminister. Ja, men du kommer inte ha det. Alltså, svara bara seriöst på den här frågan.
Jag vill också ha en herrgård i Skåne och 10 miljoner på banken gärna imorgon. Men nu ser det inte ut så. Det kommer inte hända. Jag jobbar på Aftonbladet och det är trevligt i och för sig, men man får ju drömma realistiskt.
Det finns vissa saker du måste välja bort.
Precis, verkligen.
Som en herrgård i Skåne.
Åh, herregud, den som ändå hade. Men ja, nej, det var en bra undersökning, bra information, och där kan ju, det tycker jag verkligen att partiledarna ska kolla lite på då, helt enkelt. Vi undrar hur allt ska gå, Ami.
Mm. Men någonting vet vi ju. Vi vet ju att viljan att bilda regering är så stark i alla partier.
Att vad som helst kan hända.
Att vad som helst kan hända. Och det kommer att läsa sig. Alltså, om de partierna som är liksom vänster åt oppositionen nu, om de skulle få en majoritet, så kommer de att lösa ut det. Om det är på andra sidan, Tidöpartierna, så kommer de att lösa ut det.
Om det så är att de ska kräkas av alla finska pinnar och tomater som de måste äta hos Andreas Norlén.
Det kanske tar lite tid. Det kommer ju heller inte ta 134 dagar igen som det gjorde 2018.
Ha. Famous last words.
Gud, nej, jag vet inte varför jag sa det här nu.
Nej, varför sa du? Varför håller du på?
Nej.
Nu måste vi sluta. Vi hörs igen på torsdag.
Jag hoppas jag inte jinxat någonting nu.
Alltså, jag känner mig jätteorolig. Men vi hörs ju igen på torsdag ju.
My.
Och fortsätt skicka in era undringar till oss på podcast@aftonbladet.se. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.